Välkommen till den andra lektionen i serien om Gamla testamentet. Vi ska nog gå in på den andra huvuddelen, profeterna. Profeternas hebreiska namn är Neviim. Det finns 21 böcker som vi redan såg i vår översikt. Vi har de förra profeterna. Josua, Domarboken, Samuelsböckerna och Kungaböckerna. Vi har de stora profeterna, Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Och vi har 12 profetrullen, de 12 små profeterna. Både de stora profeterna och dessa 12 kallas med ett gemensamt namn för de senare profeterna. Att man då kallar de historiska böckerna som börja med Josua och sluta med kungaböckerna för förra profeterna. Det är ju lite underligt eftersom det inte egentligen var profeter. Samuel som har sitt namn för åt Samuelsböckerna, han var ju en stor profet. Men det är inte en enhetlig profetia, utan det är ju en historisk berättelse om vad som skedde. Men man har valt att inordna de här historiska böckerna under helhetsbegreppet profeterna. De förra profeterna började alltså med Josua. Han var en av de 12 spejarna som hade inventerat landet och som kom tillbaka med tron. Han och Kaleb kom tillbaka med tron att Gud kan ge dem krafter och styrka att kunna inta det här landet fastän det såg svårt ut. Han fick uppdraget att bli Moses efterträdare. Och han var en stark gestalt som ledde sitt folk när det intog en stor del av Kanans land. Dock inte allt, måste vi säga. Det var inte riktigt allt som man lyckades inta. Det här blev också ett problem för dem. Därför att de kom hela tiden då att konfronteras med de hedniska stammarna runt omkring. Och Guds avsikt var att det här folket, Israels folk, ska vara ett eget folk som ska avhålla sig från att blanda sig med de omgivande folken, hedna folken. Den följande boken är Domarboken. En tid av ungefär 300 år. Ni kan notera en tidsaxel uppe på bildens övre kant som finns också på de flesta andra bilder. Den här boken, Domarboken, berättar om hur folket avföll från Gud, hur Gud sålde dem i fiende händer, men hur det sen uppkom, hur Gud lät sådana här domare uppstå, folkets ledare. Inte egentligen kungar, utan de hade ett ämbete att försöka få ordning på folket. Och de kunde då befria folket i tur och ordning. Det kom många sådana här domare. Samuelsböckerna var från början i en enda skrift. Den beskriver kungadömets första tid när folket kom till Samuel och bad om att få en kung. I den här tiden ryms 2 kungar, Saul och David. Första och andra kungaböckerna var också en enda skrift från början. Den behandlar tiden från Salomo fram till exilen. När det går riktigt, riktigt dåligt för folket. Så ska vi då titta på de här böckerna lite mera en och en. Guds befallning till Josua finns i första kapitlet. Han säger, har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad. För Herren din Gud är med dig vart du än går. Ett härligt löfte. Det här löftet hade Gud också gett Mose. Och Mose hade framfört det i den ceremoni när han överlämnade sitt ledarskap till Josua enligt femte Mosebok. Här i Josuas bok så finns det också en intressant beskrivning av hur Israel intog Jeriko. Jeriko var den första staden som man kom till när man hade passerat Jordan. Förresten så gick man över Jordanfloden också ungefär på liknande sätt som man gick över Röda havet. Så att man kunde gå igenom med förbundsarken och hela processionen utan att dränkas i vågorna. Den här berättelsen om hur intagningen skedde, den föregås av att två män går in i staden som spioner, spejare. De kommer till ett hus där det finns en prostituerad som heter Rahab. De här fienderna i Jeriko hade fått nys om dem och de satte iväg efter dem. Och Rahab gömmer de här båda spionerna. Och så skickar hon iväg dem på ett listigt sätt. Förrän de far så får hon ett löfte av dem. Att om hon hänger upp ett rött snöre vid huset där de bor, och hon och hennes familj, så ska det bli skonade när Israel kommer och intar landet. Och så där sker det också. Sen blir denna Rahab gift och blir en av dem som i Matteusevangeliets första kapitel blir anges som stammor till Jesus, vår frälsare. En mycket märklig händelse. Så går man då över Jordan, går 20 gånger runt Jeriko, blåser i trumpeter och så faller murarna. Vi känner ju till den här negro spiritualen som heter Joshua Fit the Battle of Jericho. När man sen hade kommit in i landet så då erövrar man stora delar av landet. Det var en del såna här helt övernaturliga händelser. Solen stod stilla i Ajalons dal en gång. Och också såna här onda män som stal och gjorde illa kom att förstöra en del av det här folkets framgång. Men hur som helst så kom Gud att leda det här folket till många stora segrar så att de kunde inta landet i stort sett. Dock inte allt. Det blev en del ointaget. Och Gud fick förmana dem om och om igen. Ni ska inte blanda er med de här andra folken. Dyrka deras gudar. Så fördelades då landet bland de 12 stammarna. De 12 stammarna så var 12 fortfarande trots att leviterna som prästam inte fick någon jordlott, någon andel av landet geografiskt. Men Josefs två söner, Efraim och Manasse, fick istället var sin andel. Och Efraim blev faktiskt en av de ledande av Israels stammar. Så har vi då domarboken som jag redan lite antydde. Var en svår tid av förtryck under fiender. Domare kom fram, den ena mäktigare än den andra och mera gudfruktig. En del var ganska anspråkslösa, åtminstone i framställningen om dem. Det som är typiskt för den här tiden sägs i Josua 21. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Nu har jag skrivit Josua, men det här är nog domarboken. Var och en gjorde vad han behagade. Bland dem som då anförde folket fanns en kvinna, Debora, som då var samregent eller som ledde landet tillsammans med Barak. En särskilt framstående domare var Gideon. Det var märkliga saker som berättas om honom. Han lade ut ull för att pröva om det verkligen var från Gud, det budskapet han fick. Och han fick i uppdrag att minska på sin här när han skulle möta fienderna. Istället för att vara en stor här så skickade Gud iväg dem, de allra flesta av dem. Och så var det bara en liten grupp på 300 män som var kvar. Och de hade en sådan lista de kunde erövra eller besegra sina fiender. Så berättas om Jefta, en domare som fick ett olyckligt öde för att han lovade och svor på att den första som möter honom när han kommer hem ska offras. Så var det hans dotter. Så var han tvungen att ta livet av sin dotter. Och det var ju en ogudaktig ed som han hade lovat. Men det är också en del av den mörka historien som finns i domarboken. Simson hör till de mest namnkunniga. Han var stark. Hans styrka bestod i att han hade långt hår. Det här försökte filisteerna som var fiender framförallt på den tiden ta reda på var hemligheten fanns med hans stora, enorma styrka. Och det lyckades sen lura honom via en kvinna, Delila. Så hon fick den här hemligheten av honom och så skar man av honom håret och så band man honom och så var han tvungen att mala med tunga kvarnar. Så småningom växte hans hår ut igen och då var han så stark att han trots att han var fången så kunde han bända loss en pelare i Dagons tempel. Så hade störtat ner och dödade både honom och hans fiender. Det var dramatiska berättelser. Det finns också en del andra mindre bemärkta domare som Otniel, Ehud, Tola, Ibsan, Elon och Abdon. Men det här som jag nämnde särskilt var mest bemärkta. Så har vi då den första Samuels boken. Den börjar med profeten Samuels barndom. Han var född av en kvinna, Hanna, som var ofruktsam. Det är också en intressant detalj då man tänker på hur ofruktsam Sara var, Elisabet. Nu var det Hanna som var ofruktsam. Hon födde en son. Hon hade bett Gud oupphörligt om att få en son. Och så fick hon en son och hon lovade att han ska bli Guds nasir. Hon ska lämna honom till templet och han ska vara Guds tjänare. Så växte han upp. Blev han en vis man som blev domare, den sista domaren över landet. Men till honom kom Israels folk och begärde en riktig kung. Vi vill vara som andra folk, sa man. Alla andra har ju kungar. Saul sa, ni vet inte vad ni begär. Det kommer att sluta illa. Men hur som helst så sa Gud åt honom, du ska göra dem till viljas. Saul av Benjamins stam ska bli kung. Och så smorde Samuel honom till kung. Men det var ingen lycklig tid. I första hand fick han nog många segrar. Men han begick en svår synd. Han tog en del av erövrat krigsbyte. Fast Gud hade sagt att det ska förstöras. Det ska tillspilloges. Gud ställde honom till svars för det här genom profeten Samuel. Han blev förkastad. Men han fick i alla fall vara kung så länge han levde. Men nu smorde Samuel en ny kung, den unga herden David. Hans första stora bedrift var att han åtog sig att bekämpa Goliat, den väldiga jätten som hade hånat Guds folk, som utmanade dem om och om igen varje morgon. David besegrade honom med sten från och en slunga. Så småningom så blev David förhatlig för Saul för han hade så stora framgångar fast han tjänade hos Saul. Han måste fly. Saul förföljde honom Många av psalmerna i Saltaren beskriver det här. Men David vann allt mera uppskattning. Och han blev sen kung när Saul dog i strid. Först så blev han kung i Jerusalem. Och inte allt folket var ännu på hans sida, men sen fick han makten över hela Israel. Och han blev en stor kung. Han vann många segrar. Han byggde upp en stad, alltså staden Jerusalem, som han egentligen då hade erövrat av jebuséerna. Och i den staden regerade han till sin död. Men han fick inte bygga tempel som han hade hoppats. Han hade tänkt att han skulle bygga ett hem åt Guds ark, förbundsarken. Men Gud sa åt honom genom profeten Natan att han har blod på sina händer. Han får inte bygga det här templet, utan det är istället hans son som ska bygga templet. Och han ska bli en stor kung. Och han ska regera. Hans tron ska regera i evighet. Om han lyssnar till Guds ord och följer honom som David hade gjort. Nu för man då Guds ark till Jerusalem under stor pompa. Det var en fin fest. David blev allt mera ärad och uppskattad. Men så hände det att David i sitt högmod begär en kvinna som inte är hans kvinna. Han ligger med henne, hon föder ett barn. David mördar hennes man. Och det här leder till ett stort och allvarligt straff som profeten Natan måste straffa honom med. Och det här verkställdes också på många sätt. Han måste fly för sin egen son Absalom. Absalom gjorde uppror. David hade många söner, han hade många hustrur och fick också många söner. Och de låg i konflikt med varann. Och det blev rent krig mellan dem. David klarade sig den gången. Och Absalom dog. Han sörjde mycket över honom. Men han fick behålla sin krona. Så gör David ett misstag i slutet av sitt liv. Han beordrar folkräkning. Och det här behagade inte Gud. Så David blev straffad. Han blev straffad med pest. När David byggde ett altare på den kommande tempelplatsen på Ornans tröskplats i Jerusalem, då upphörde pesten, hemsökelsen bland folket. Det var samma plats där Abraham hade tänkt offra Isak och där den här bocken då istället blev offrad. Det är samma plats där Salomosen, sonen, får bygga templet. Så blir då kung Salomo efterträdare till David. David dör vid mycket hög ålder. Och Salomo får bygga templet i Jerusalem. Han samlar en väldig massa material, samarbetar med Hiram från Tyrus. David hade redan samlat in stora skatter som skulle användas för det här tempelbygget. Det mest kända om Salomo är sannolikt hans bön när han tillträdde. Han bad inte om att få bli rik, att få bli mäktig, att få ett långt liv. Han bad om att få vishet så att han på ett rätt sätt kunde styra över folket. Och det behagade Gud, och Gud sa åt honom, du ska få allt det andra också som du inte bad om. Och Salomo blev vis, visare än någon annan före honom och någon annan efter honom. Och han blev rik, så enormt rik att man inte kan ens föreställa sig. Men Gud hade sagt, om du följer mina bud, så ska du få, så ska din ett få sitta på Davids tron för evigt. Men det gick inte så. Salomo avföll. Han tog väldigt många hustrur. Han gifte sig i princip med alla döttrar till kungarna i närområdet, eller i området runt omkring. Och så måste han dyrka deras gudar, för det hörde till att vara lojal, att hålla sig väl med de andra drottningarnas fäder. Så började han dyrka deras gudar. Och det ledde till att Gud måste straffa honom. Men han straffade inte honom under hans livstid, utan först när Salomo hade dött. Och då när Rehabeam, Salomos son, skulle överta makten. Då avföll 10 stammar av de 12 och valde istället Jerobeam till kung åt sig. Rehabeam fick behålla Juda och Benjamin. Benjamin var mycket decimerat. Det är en tragisk historia som det berättas om i domarboken. Och på det här sättet så kom inte Salomos efterkommande och rike att bli så mäktigt som det var under Salomo, som Gud hade sagt att det ska vara om Salomo följer Guds ord i allt. Så berättar resten av första kungaboken om en lång rad med kungar, dels nordrikets kungar, dels sydrikets. I sydriket, där hade man templet i Jerusalem, och där var det en böljegång, så att ibland var det bättre kungar och ibland var det sämre kungar. Men det var nu inte helt borta, men nordriket avföll fruktansvärt. Mot dem sändes profeten Elia. Det var en särskilt illsinnad och ogodaktig kung som hette Ahab, som hade Elia som sin huvudfiende när Elia gick och anklagade honom för hans synder. Elia bad om att få Baals profeter till ett möte på Karmel, Karmelberget vid Medelhavet, där Gud tände ett altare som var indränkt med vatten. En mycket märklig händelse. Gudsdomen på Karmel, brukar man säga. I samband med det här flydde också Elia. Han var borta ända till Horeb, Sinaiberg. Och han var också väldigt deprimerad tidvis. Men han fick återvända och han fick fortsätta. Och han kom sen ännu att vara aktiv under andra kungabokens tid, några kapitel. Men i den första kungaboken hör också den grymma berättelsen om hur Ahab och hans hustru Isabel hanterade en god fattig granne, där man inte ville ta av sina egna får för gäster, utan slaktade grannens får, lilla lamm som han hade som skötebarn. Och det här ledde också till att Ahab och Isabel blev förkastade. Elia lämnar nu snart över sin mantel till sin efterträdare Elisha. Elia är med ännu några kapitel av andra kungaboken. Och det är särskilt Elisha nu som kommer att utöva de särskilda gåvor som han blir utrustad med, som på ett sätt är förebildande gåvor eller förebildande uppgifter inför Jesus. Han uppväcker döda, han gör märkliga ting. Men trots att han är med och hjälper kungarna, han ger dem råd hur de ska göra när fienderna planerar sina anfall, så ändå så lyckas han inte avvärja den fruktansvärda följd som kommer i slutet av 2000-talet. Nordriket kommer nämligen att bli straffat för sin ogodaktighet. År 722 före Kristus kommer assyrierna och för bort folket i fångenskap. Sen efter det så kommer de också till Jerusalem. Och år 701 före Kristus så belägras Jerusalem. Och det är fruktansvärt farligt. Kung är då Hiskia. Han är en rätt så gudfruktig kung. Han ber Gud om hjälp. Och Gud kommer och hjälper. På ett helt underbart sätt så far folket, fienderna, iväg utan att ha intagit staden. Och folket är fritt. Igen en gång. Under århundradet efteråt, alltså 600-talet, kommer assyrierna att mista sin makt. Det är babylonierna istället som kommer in som det stora väldet under kung Nebukadnessar. Och under den här tiden så finns det både bättre och sämre kungar i Jerusalem. En av de bättre, kanske bästa, är Josia, som tillträdde när han bara var barn. Hans skriftlärde hittade lagboken i templet. Den hade varit bortglömd. Nu upptäckte man hur illa man hade handlat mot Gud. Man gjorde bot och bättring. Man firade påsk och andra högtider. Det var en reformation. Men det kom också andra kungar och en speciellt ondskefull var Manasse. Och då blev Guds tålamod rågat. Nu gav han inte dem längre något anstånd, utan nu kom babylonierna. Först förde man bort en del av folket från i slutet av 600-talet, alltså just före århundradet övergick i 500-talet. Och sen år 588 så kom Nebukadnessars härar. Och så efter en lång belägring så förstörde man Jerusalem i grunden. Templet med det var en fruktansvärd tragedi. Allt det stora och sköna som Salomo hade byggt upp förstördes. Så fördes då en stor del av resten av befolkningen till Babylonien. Och där upphör då den andra kungaboken. Vi kommer så över till de senare profeterna. Av dem är de tre stora profeterna först, Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Jesaja är den största av dem, åtminstone när det gäller budskapet. Han är en stor både lagpredikant, domspredikant och en evangelist. Man kunde också säga att han är Gamla testamentets evangelist. Det finns så fantastiska ställen i Jesaja som till och med lyser starkare än de flesta ställen i Nya testamentet. Han var verksam i slutet av 700-talet, en bit in på 600. Alltså ungefär den tiden när assyrierna kom och hotade sydriket. Han predikade lag och evangelium och före assyriernas belägring, de 35 första kapitlerna, så är det mest lagförkunnelse eller domsförkunnelse, både mot Israel och mot andra folk. Så finns det ett berättande avsnitt, kapitlen 36-39, som ger mera belysning åt det som kungaböckerna berättar om. Just den här tiden kring Hiskias bön, belägringen av Jerusalem och den fantastiska räddningen. Från kapitel 40 kommer så en säreget strukturerad del med nådförkunnelse. Den här delen har beskrivits av Seth Erlandsson i boken Jesajas bokrulle med ett diagram som jag har återgett ungefärligen här. Det finns tre huvuddelar av den här delen från kapitel 40 framåt. Först kapitlen 40-48, sen kapitlen 49-57 och så kapitlen 58-66. Vart och ett av de här avsnitten avslutas ungefär på samma sätt. Men de ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Det markerar att då går man över till ett nytt huvudavsnitt. Vart och ett av de här avsnitten kan delas in i tre delar, med tre kapitel, eller tre avsnitt i varje. Och det mellersta av de här, kapitlen 49-57, har ett mittparti. Där finns alltså de här tre delarna 49-51, 52-54 och 55-57. Och den mellersta delen, 52-54, kan vi i sin tur dela in i tre delar. Kapitel 52, kapitel 53 och kapitel 54. Kapitel 53 börjar egentligen i slutet av kapitel 52, därav citationstecknen. Och undersöker vi det här kapitlet från 52 vers 13 till och med kapitel 53, så ser vi hur det blir en koncentration, en fokusering inåt mot mitten av mitten. Och det allra mellersta av de här delarna, det som finns i Jesaja 53, 4-6, där har vi det här ordet. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Det är den absoluta mittpunkten av det som Jesaja får framföra under det här, den här senare delen av boken. En härlig del, ett härligt ord. Vi kan notera några kända bibelord från Jesaja. Till exempel, kom låt oss gå till rätta med varandra. 1:18, om syndarnas förlåtelse. Hur profeten kallas och ser in i Guds tron. Han ser keruber och han blir också renad genom att en kerub kommer med ett glödande kol från altaret och rör vid hans tunga. Jungfruns son, Immanuel, profetian i Jesaja 7:14 som Matteus citerar, är en mäktig profetia om jungfrufödelsen. Gamla testamentets julevangelium finns i det 9:e kapitlet, det som vi alltid läser på juldagen. Adventsprofetian i kapitel 40. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Hedningarnas ljus. Ordet om Guds nåd. Som aldrig ska övervika från oss, också om bergen faller ner och vacklar. Och ordet om hur vi tänker människotankar, men Gud tänker annorlunda tankar. Se, mina tankar är inte era tankar, säger Herre. Jeremia, han hör också till de stora profeterna. Han kallas den gråtande profeten. Han tvingades uppleva hur Jerusalem förstördes. Han var alltså verksam ungefär ett århundrade efter Jesaja. Och upplevde också personlig förföljelse, fruktansvärda livsförhållanden. Han var verksam under 40 år, tills Jerusalem gick under. Men han stannade kvar där, han fördes inte till Babel. Han levererar en kraftfull domsförkunnelse över olika folk. Han uttalar hårda ord mot avfall. Präst och profeter predikar bara lögn. De säger allt står väl till, men allt står inte väl till. Det är ett exempel på hans profetiska ord. Och så profeterar han om återkomsten. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Och så talar han om att det ska gå 70 år i fångenskap. Men då ska folket få återvända till sitt land igen. Och det finns också härliga profetior om Messias. Om Herren vår rättfärdighet. Så har vi Hesekiel. Han är samtida med Jeremia, men han fördes till Babel. Och han får sina profetior i Babylonien bland de främmande folken. Och fick där sin profetkallelse på ett mycket spektakulärt sätt. Med ser märkliga syner som påminner om uppenbarelsebokens syner. Han förutsäger Jerusalems fall och en kommande återupprättelse. En del visioner, syner som han har, kan man säga är apokalyptiska. Till exempel då just kallelsen, hur han ser de förtorkade benen i en dal som börjar rassla och få liv igen. Och som är en förebild av hur Gud åter ska låta livet komma in i sitt folk. Och det är ju framförallt genom vår frälsare som livet kommer in och de döda får liv. Han beskriver slutligen gudsstaden, en märklig beskrivning av ett tempel som har drag från det gammaltestamentliga tempel som Salomo byggde upp och också det som Zerubbabel efter exilen sen byggde upp, men som inte är helt identiskt. Och dessutom finns där också inslag som inte alls hör till denna jord, med strömmar av vatten och allt möjligt och en uppdelning av landet som är strikt geometrisk. Det är en beskrivning av Guds nya Jerusalem. Så ska vi slutligen stanna lite inför de 12 sista profeterna, 12 profetrullen. Vi går bara översiktligt igenom det viktigaste från var och en av dem. Det börjar med Hosea som har 14 kapitel. Han lever i Nordriket på 700-talet före Kristus. Han framför den sista varningen till Nordriket innan det går under. Joel verkade däremot i Juda. Det är en kort bok med bara 3 kapitel. Man vet inte när, jag har inte kunnat ange någon kronologi för det här. För det är någon gång 800 framåt, något århundrade. Joel är mest känd för pingstprofetian som Petrus citerar på den första pingsten. Om hur era söner och döttrar ska se syner och få profetior. Sen har vi Amos, 9 kapitel. Han var verksam i mitten av 700-talet. Han var en sträng lagförkunnare som dömde ut den formella gudstjänsten samtidigt som visar på den ogudaktighet som rådde när man gjorde mycket brott. Obadja är den kortaste boken i Gamla testamentet. Bara 21 verser, ett kapitel. Han var verksam möjligen på 800-talet. Sen har vi Jona, 4 intressanta kapitel. Där finns den spännande berättelsen om hur han flydde bort från Gud när Gud hade kallat honom till profet. Och hur han då hamnade på en båt i storm och sa att det är mitt fel att det stormar, att vi håller på att gå under. Han kastades i sjön, slukades upp av en stor fisk och då blev det lugnt. Så var han i den stora fisken i 3 dygn, kastades upp på torra land. Ett under som Jesus hänvisar till. Det här var det under som ska, tecken som ska beskriva Jesus. Hur han också var 3 dagar i underjorden, i graven. Sen gick Jona och profeterade mot Nineve. Det var i 700-talets början. Och det blev verkligen en väckelse i Assyriens stora stad Nineve. Sen profeten Mika. 20 kapitel. Han är mest känd av julprofetian. Du Betlehem, Efrata. Du är ingalunda minst av judafurstar. Från dig ska utgå en furste som är från uråldriga tider, uråldrig härkomst. Mika var verksam samtidigt som Jesaja. Nahum har också bara 3 kapitel. Han var verksam under 600-talets senare del. Och han framför profetior mot Assyrien. Habakkuk med sina 3 kapitel är ungefär samtidigt verksam som Nahum. Från honom har vi kända ord i Romarbrevet där Paulus citerar den rättfärdige ska leva av tro. Det ord som också för Martin Luther blev en viktig startpunkt för klarsyn i evangeliet. Vad rättfärdigheten från Gud betyder. Sefania, ungefär samtidigt, har 3 kapitel. Haggai 2 kapitel bara i slutet av 500-talet, alltså senare. Och så har vi Sakaria som vi redan tidigare nämnde om med ganska många kapitel, 14 kapitel. Han återkom från Babel under 500-talets slut och framför symboliska syner och många intressanta profetior om Messias. Och slutligen Malaki med 4 kapitel. Han är den sista profeten i Gamla testamentet, var verksam under 400-talet. Och han kommer med messianska löften. Han talar om att Elia ska komma och det om honom som Jesus, till honom som Jesus hänvisar, då lärjungarna frågar, ska inte Elia först komma? Säger han, Elia har redan kommit. Malaki profeterar om Messias men också hans förelöpare. Så har vi då gått igenom den andra huvuddelen, profeterna, och fått se hur mycket verkligt fantastisk undervisning det finns om frälsaren, om Jesus, i dessa böcker. Det finns också hemska berättelser, svåra berättelser. Gud har beskrivit för oss verkligheten, hurdana vi människor är. Han har samtidigt visat sitt tålamod. Han har också genom att leda sitt folks öden visat att han håller sina löften. Det främsta löftet som han har hållit är att han har låtit Jesus, frälsaren, bli född av kung Davids